Då säger vi välkomna till er som lyssnar på internet och välkomna till er som redan är här. Många av oss, eller en del av oss, var i helgen på ett seminarium med William Lane Craig, som är en av världens kändaste apologeter, det vill säga försvarare av den kristna tron. Och det var väldigt roligt att lyssna på honom och andra som var där också. Det var också roligt att träffa kristna. Och han berättade faktiskt också vid ett tillfälle att vi brukar, nu är det här en parentes och vi kan ta det här efter mötet, men jag tycker ändå att det är någonting väl värt att nämna. Att vi har kanske den känslan ibland att vi i Sverige och i västvärlden, Europa, har liksom kommit dithän att det finns noll intresse för kristen tro. Noll intresse. Och det är i stort sett bara lika bra att packa ihop väskan och åka hem, om man nu har försökt att göra några evangelisationssatsningar. Men han berättade just om hur enligt hans mening så är folk öppnare idag än på ett sätt de har varit på länge. Av den anledningen att världen blir allt mer svårförutsagd och människor söker svar. Men problemet ligger ofta i att vi som kristna helt enkelt inte vet vad vi tror på. Och jag vet inte om det är någon här som kan identifiera sig med det. Man vet inte vad man tror på. Folk har frågor och man får inga svar på dem. Utan allt man får höra det är liksom att ja, men du måste bara tro det här. Ja, men varför? Och just det här ämnet apologetik, och jag var väldigt välsignad av att se att två av hans böcker översatts, och det har också skrivits en hel del annan litteratur på svenska av svenska författare, Stefan Gustafsson, Mats Selander, andra, riktigt, riktigt bra material som handlar om hur tron verkligen är inte bara en känsla utan någonting som också intellektet kan förlika sig med. Och det ena utesluter kanske inte det andra. Men jag ville bara säga det, för att vart han än går så är det fullt hus. Och det var fullt hus här liksom. Det var inte en plats ledig. Och jag tycker det var roligt att se. Och han hade varit i Finland precis innan, i Danmark, han var på väg till Norge. Och vart han än går, om det är debatter, universitet, överallt, det är liksom packat med folk. Så det är roligt att höra att människor verkligen vill liksom lära sig de här sakerna. Så jag tror och vet att vi efteråt här kan ha lite genomgång, lite snack om de här sakerna. Så om ni bara tyar er, som det heter på vad heter hon? Kristina heter hon, va?
Småländska.
Nå, någon form av småländska, jag har aldrig hört det. Men hon sa det i alla fall. Okej, det om detta, det om parenteser, låt oss gå till Guds ord. Och jag tänkte på ibland hur vi kan vara som kristna missnöjda. Jag vet inte om det är någon som kan identifiera sig med den termen, liksom man är missnöjd med livet. Det har inte blivit så som man har tänkt sig. Förra gången talade vi om hur Gud är större än våra besvikelser. Och jag tänker också på hur vi kan vara otillfredsställda. Liksom, vi vet att det är någonting som saknas. Vi behöver någonting mer. Och jag tänker också på hur vi saknar ibland frimodighet när det gäller livets detaljer. Vi är helt enkelt inte frimodiga. Vi vågar inte ta oss an saker och ting riktigt så som vi borde göra kanske. Och jag tänkte också på hur Guds plan för våra liv är så stor. Vi har en potential. Gud har skapat oss för att vi ska förhärliga honom. Och det gör vi genom hans plan. Och den här planen är naturligtvis enormt stor. Vi tänker liksom att ja, Guds plan för mig är att göra de här dagliga rutinerna och sen är det bra. Och det är ingenting fel med dagliga rutiner. Vi behöver gå till våra jobb, vi behöver gå till våra skolor, vi behöver ta hand om våra familjer, vi behöver göra de sakerna. Men ibland blir vi ganska trötta på det. Och vad jag säger är inte att Gud vill befria oss från den typen av liv och låta oss leva något jetset liv där vi reser världen runt och liksom tjäna Gud. Utan alla de här olika sakerna behövs. Men vad jag säger är att Gud vill ge oss ett helt nytt perspektiv på vår vandring med honom. Det kan innebära att vi fortsätter att göra samma saker. Och jag tänkte på att om Gud skulle öppna upp draperierna så att vi liksom skulle kunna se bakom det osynliga och se hans plan för våra liv, så skulle vi förmodligen bli chockade vad Gud egentligen har tänkt att göra med oss, med det han har gett oss. Därför att allt han har gett oss, gåvor, talanger, förmågor, vårt intellekt, allt vad det kan vara, allting är givet till oss för att vi ska tjäna honom i den här planen och att förhärliga honom genom detta. Och vad vi kanske tänker på ibland, det är att jo, nog kan det vara så att Gud har en plan. Och det skulle på ett sätt kanske vi tänker skulle vara roligt att lära känna den här planen lite mer. Men så tänker vi att tänk om vi tar det här trosteget och sedan håller inte planen. Wow, det blir inte bra. Så många gånger tvekar vi på att upptäcka Guds plan därför att vi egentligen inte riktigt tror att hans löften står fasta för det han har sagt. Och vi talar om idag Guds trofasthet och vår kallelse. Därför att om vi känner till att Gud är trofast, då behöver vi inte vara rädda för den kallelse som han har på våra liv. Och jag tänker just på det här, när vi är ute och evangeliserar så har vi våra egna traktat. Vi har lite andra traktat också, men ett traktat heter Du är unik. Och människor tittar ibland på det där och säger, ja, du liksom, ja, det vet jag redan. Och lite sådär självrättfärdigt säger man nästan. Jo, det är klart, jag vet att jag är unik liksom. Och man lever i det här att man vill självförverkliga sig, vad det nu kallas, någonting sånt. Man är liksom, oh, jag ska bli någonting stort, jag ska bli någonting fantastiskt liksom. Jag är unik. Men det vi menar är att vi är unika i bemärkelsen att vi har kommit ur Guds skaparhand. Det finns en tanke med varför vi är här. Han har en plan för våra liv. Han vill att vi upptäcker honom i den planen. Och vi kan ställa oss den här frågan ibland. Att varför använder han mig inte mer än han gör? Eller varför använder han mig inte annorlunda än han gör just nu? Och så ser vi lite grann på, vi jämför oss med andra. Vi tittar på våra egna gåvor som vi kanske delvis vet att vi har, eller vi kanske tycker att vi inte har några gåvor överhuvudtaget. Och så ser vi på någon annan som har några gåvor eller förmågor i Guds rike, och vi ser, åh, titta hur de används. Och så fokuserar vi på det och glömmer att vi är unika. Vi har allt det som vi behöver för att förhärliga Gud i hans plan. Det är ingen tvekan om det. Gud gör inga misstag. Och i Efesierbrevet 2, i Efesierbrevet 2 så läser vi om oss själva. Och jag kan läsa de här verserna för att de är spännande att se vad vi en gång var och vad vi är nu, men också vad vi kan bli. Så i Efesierbrevets andra kapitel, med början i vers 1 och sedan fram till vers 10. Också er har Gud gjort levande, som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men jag tänkte på här hur vi var fallna i Adam. Det fanns ingenting i våra liv, det fanns ingenting i oss tidigare som kunde förhärliga Gud. Ja, visst kan den fallna människan göra goda gärningar. Visst kan den fallna människan göra mänskligt gott baserat på kunskapens träd på gott och ont. Ja, visst kan vi. Och vi ska inte förakta det när människor så att säga viger sina liv åt att hjälpa människor till ett drägligare liv. Men det finns ingenting i oss som kan förhärliga Gud. Men så läser vi om från vers 4 och framåt. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Märk där att han har gjort det. Vi redan sitter där. Det är ingenting vi behöver klättra upp för att sätta oss på tronen. Han har satt oss där. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Och här ser vi vad vi är. Vi är sittande i det himmelska. Vi sitter redan där. Vi kan inte förbättra vår nya skapelse. Han har gett oss allt vi behöver. Vi är exakt det som han vill att vi ska bli i vår ställning i Kristus. Men sen finns det en vers till här som talar om framtiden. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Så här ser vi att han har en plan för oss. Vi var fallna i Adam, helt oförmögna att förhärliga honom i oss själva. Vi har blivit frälsta. Vi är sittande med honom i det himmelska. Det är de vi är. Fullständigt accepterade i hans älskade son. Men nu säger han att vi kan också förhärliga honom genom våra liv. Och Gud har planerat och han önskar att använda oss. Och jag tänker på hur många gånger vi går i kyrkan kanske då och då liksom. Och det är inte precis kanske någonting som vi längtar efter så. Och vi tycker på något sätt att man ska göra en skillnad mellan det sekulära och det profana. Nej, förlåt mig, jag menar det andliga och det profana. Profana är ett annat ord för sekulär, förlåt mig. Vi försöker göra skillnad med det och säga okej, söndag morgon då är vi andliga, då går vi i kyrkan. Resten av veckan så lever jag mitt eget liv. Men låt mig säga på en enda gång att om ni har den inställningen, eller om jag har den inställningen, eller om någon har den inställningen, så vill jag bara ha meddela, ding, 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 från Gud, ett meddelande, att han ger inte upp förrän han har hela vårt liv. Liksom, Gud, nu går jag i kyrkan en gång i veckan, nu går jag 2 gånger i veckan, nu går jag 3. När ska du låta mig vara Gud? Och nu menar jag inte att vi ska gå i kyrkan 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. För det är lite omöjligt. Vi erbjuder ingenting. Det är inte det jag talar om. Och det är inte heller att jag säger att ni som är här borde vara aktiva i det som kyrkan gör. Det är inte det jag säger heller. Utan allt jag säger, det är att ur Guds perspektiv så finns det ingenting sådant som det som är heligt och det som är profant, det som är andligt och det som är sekulärt. Det finns inga sådana skillnader. Därför att hela vårt liv, hela vår skapelse är hans. Vi tillhör honom. Och han vill ha varenda sekund av den. Och jag tror inte att det finns någon här, jag inkluderad, som har gett varenda sekund av oss själva till honom. Men det är det som är kontentan. Det är det som är meningen med Romarbrevets 12:e kapitel. När han säger att det finns inte längre några offer som behöver offras. Det är ett fullbordat verk. Men han säger, ge era egna kroppar, det vill säga våra egna liv, till honom som ett offer. Ge det tillbaks. Allting är färdigt, allting är fullbordat. Det finns ingenting mera att göra. Men det är det som han vill. Och vi kan också faktiskt vara väldigt, väldigt aktiva i ett kristet sammanhang. Gå på alla tänkbara möten, överallt. Och räcker inte mötena till i den kyrka jag är i, så går jag på andra möten. Jag är superaktiv. Men ändå så har jag inte gett mitt hjärta till Gud. Ändå så är det någonting där som jag håller tillbaks. Och på många områden så lever jag som om Gud inte existerade. Och ibland finner vi oss själva på den platsen, eller hur? Liksom, jag tänker, men hallå, jag tänker ju som en ateist. Liksom. Jag räknar ju inte med Gud i besluten. Jag räknar ju inte med Gud. Jag bara gör vad jag själv vill. Och det är det Gud inte vill. Han vill ha allt av oss. Och jag tänker bara på att det är ett sånt privilegie att vara här idag. Och att ni som är här och ni som har satt på datorn och lyssnat på det här budskapet. Att ni har dykt upp. Jag älskar den här termen att dyka upp. Liksom. Man bara kommer. Liksom. Att många gånger man tänker, vad har jag att bidra med? Liksom. Annat än att jag tar upp en plats. Jag kanske inte ens tycker att jag borde ta upp en plats. För om jag inte tog upp den platsen så kunde någon annan bättre än mig själv ha den platsen. Vi kan ha de tankarna ibland. Men Gud älskar när vi kommer till hans hus. Varför? Jo, därför att vi undervisar om hans ord. Och det är någonting som sker. Hans ord letar sig in i alla själens små och stora kammare och gör någonting. Ordspråksboken vid ett tillfälle vis eller talar om, jag tror det är kapitel 24, hur vår själ är som en skattkammare. Och i den här skattkammaren så bygger vi upp, vi liksom, istället för att lägga in som en kung gör i sin skattkammare, guld och silver och ädla stenar, saker och ting som kommer att förgås, så lägger vi in Guds ord, Guds löften, allt det här. Det förvarar vi i vår själ och bygger upp den så att den blir som en skattkammare, så att om någon behöver någonting så har jag att ge till dem av överflöd, eller av överflödet. Och vi är skapade till att ta emot hans villkorslösa kärlek. Det är det som Gud vill göra i våra liv. Och hans kärlek uppenbaras i vår gemenskap med honom. Eller hur? Jag kan älska en person. Och jag kan visserligen älska den personen om de finns på en annan kontinent. Jag tänkte säga en annan planet, men där är vi inte ännu i tekniken. Men ett annat land eller en annan stad, en annan plats. Ja visst, jag kan. Men min längtan är naturligtvis att vara med den personen. Att uttrycka min kärlek i en relation. Och den här kärleken som Gud har till oss, den uttrycks och den uttrycks och upplevs i hans plan. Det är där. Liksom man säger, åh, men det är väl okej med Gud liksom. Men vi ska hålla honom på ett beskedligt avstånd. Liksom, inte ska han vara, man ska inte vara för nära honom. För då kan man bli fanatiker. Ja, men det är ju exakt det vi ska vara. Vi ska ju vara Guds fanatiker. Och jag vet vad människor menar med fanatiker. Men det har ingenting med det att göra. För de människorna som är religiösa fanatiker, de känner egentligen inte Gud. För han gör oss inte till den typen av människor. Men jag menar fanatiker i bemärkelsen att vi verkligen älskar honom och längtar efter och vill vara med honom så mycket som vi bara kan. Och att vi vill lära känna hans plan. Där han vill uttrycka och visa oss sin trofasthet. Att han har någonting så fantastiskt för oss. Och i första Korinthierbrevet 4, vers 2, så står det att det krävs av en förvaltare att han visar sig pålitlig. Men jag tänker på våra liv, liksom hur många människor tänker bara att livet handlar om ingenting. Därför att man har köpt och svalt evolutionsteorin med hull och hår. Trots att den är allt annat än bevisad. Att det är egentligen ingenting. Så vi måste fylla våra liv med någonting. Vi måste ge vårt liv mening. Så vad gör vi där? Jo, genom att leva ett liv där ute. Att liksom i ren själviskhet bara försöka att ha, som det heter, så roligt som möjligt. Och hoppas på att det går bra. Men, och vi tänker att allt det vi har, det är vårt eget. För att behaga oss själva. Men Gud säger att ingenting av det som vi har är vårt eget. Inte ens våra egna liv. Utan vi tillhör honom. Och vad betyder det? Jo, det betyder att vi är förvaltare. Och jag älskar att vara en förvaltare. Liksom att det jag har, det är inte mitt eget. Därför att då skulle jag bli ganska rädd. Liksom. Därför att då kan jag ju förlora det. Men om jag ser att allt det jag har jag fått från Gud. Och jag är bara förvaltare av det. Jo, men huset är mitt. Titta här, jag har betalt banken. Eller bilen har jag betalt kontant. Och kläderna har haft. Liksom, det jag, vad det nu kan vara. Ja, men vem gav oss jobbet där jag tjänade pengarna som jag kunde betala huset och bilen och kläderna och allt jag har? Gud. Och vad jag vill säga är att i hans plan så tillhör vi inte oss själva. Och vilken fruktansvärd tanke. Du står och säger, det är så här den kristna tron är. Vi har liven, det är våra egna liv, vi gör vad vi vill. Men när det går lite illa för oss, när det går lite dåligt för oss, då kan vi ringa upp Gud och be honom om lite hjälp. Där, han kan liksom, vi konsulterar honom. Som en kille sa till mig, så jag går inte i kyrkan annat än när jag behöver hjälp. Ja, det är bra att du är ärlig. Men är det verkligen så vi tänker? Är det verkligen den typen av relation vi vill ha i ett äktenskap eller i en familj? Nej, jag vill inte ha någonting med dig att göra. Jag vill inte ha någonting med er att göra. Absolut inte. Absolut inte, bara om jag behöver hjälp. Bara i vissa lägen. Det är självklart inte så vi tänker. Och Gud vill inte heller ha den typen av relation med oss. Han vill att vi upptäcker honom och hans trofasthet i hans plan. I första Korinthierbrevet 6:19 står det att vi tillhör inte oss själva. Det kan vara en skrämmande tanke, men för mig är det fantastiskt att tillhöra universums skapare. Och William Lane Craig sa vid ett tillfälle så här att liksom när han talar om hur fantastisk den här världen är, hur stort det här universum är. Jag menar, vi kan inte ens förstå det. Det börjar bara ryka ur öronen därför att hjärnan fattar eld när vi tänker för hårt. Men sen mitt i allt detta så säger han också att tänk att vi kan ha gemenskap med universums oorsakade orsak. Alltså allting, all verkan som vi ser, allting som sker har en orsak. Därför går vi tillbaka ett steg hela tiden så här för att hitta den primära ursprungsorsaken, vad som orsakade allting. Och dit har vetenskapen nu kommit faktiskt efter mycket om och men. Att allting faktiskt hade en början. Det säger man och det erkänner man. Men man kan inte säga och erkänna att den här oorsakade orsaken egentligen var Gud. Men vi säger det och vi vet det. Och varför är det så underbart? Jo, att vi kan ha gemenskap med denne Gud. Trots att han är så stor är han också så personlig att han har valt att bo i våra hjärtan. Och umgås med oss personligen. Och kalla oss sina söner och döttrar. Och i det större sammanhanget, församlingen, den universala församlingen, inte bara vår lokala församling, så är vi hans brud, hans fru. Som han har
dött för, som han har gett sitt liv för, Jesus Kristus. Så det är så lätt att slösa bort våra liv, våra gåvor, våra talanger, våra tid, våran tid, våra relationer, och inte låta honom, den stora herden, leda oss och nära oss. Vi är kallade, och tänk på det här, först är vi kallade till frälsning. Alla människor får ett erbjudande om frälsning. Det har diskuterats mycket om detta, huruvida alla människor verkligen får höra, om alla människor verkligen har en chans att tro. Och jag har mycket att säga om det, men det blir för en annan gång. Men vi tror att Gud är trofast när det gäller frälsningen. Vi tror att Gud är trofast att låta varje människa, varje själ höra evangeliet, oavsett om vi är lydiga att missionsbefallningen eller inte. Inte så att säga det som en ursäkt för att inte lyda missionsbefallningen, men som en uppmuntran till oss att inte tro att vi kan frustrera Guds fullkomliga plan genom vår olydnad att inte bära ut evangeliet till hela världen. Men vi är också kallade till gemenskap med honom. I första Korinthierbrevet 1:9. Kallade till gemenskap med honom. Är inte det fantastiskt? Han inte bara frälser och säger okej, nu får ni bara sitta där i all evighet i ett hörn. Nu har jag frälst er, ni slipper helvetet, men jag vill inte ha någonting med er att göra. Nej, han vill umgås med oss. Han önskar att umgås med sin egen karaktär och natur som han har låtit bo i oss i andra Petrus 1:4. Så att han inte bara kan, utan han vill ha gemenskap med oss. Det är vi också kallade till. Men vi är också kallade till att tjäna varandra. För att bygga upp Kristi kropp. I Efesierbrevet 4:12 och verserna 3, 4, 5 styckna framåt där, så står det att vi är kallade till att tjäna honom. Och, eller förlåt mig, att tjäna andra, varandra. Vilken fantastisk privilegie detta är. Och vi gör det på olika sätt. Men en annan sak som vi också är kallade till, det är att ha frid i våra hjärtan. I Kolosserbrevet 3:15. Att ha frid i våra hjärtan. Jag återkommer till det om en stund här. Men jag tänkte på tre saker idag. Tre saker som vi behöver för att kunna uppleva Guds perfekta plan för våra liv. Och det ena är ett rent hjärta. Och det andra är ett öppet sinne. Och det tredje är en överlåten vilja. Vi ska titta lite grann på de här tre. För det första, ett rent hjärta behöver vi. Det står så här i Matteus 5:8 att saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Och nu säger men vad är det du säger egentligen? För att om du nu säger att vi måste bli rena och vi redan är kristna, hur går det ihop? Är det inte någon slags laggärning som du säger här, att vi ska först tro och sen måste vi bli rena? Nej, det är inte det vi talar om. Vi talar om att vi är redan rena i Johannes 15:3 på grund av hans ord. Om jag har trott hans ord, då är jag ren. Erfarenhet, förlåt mig, ställningsmässigt. Men det betyder inte att jag lever rätt och rent. Det här är helgelseprocessen. Det här är Gud som kommer in i våra liv på område efter område och säger att det här som du har här och behåller för dig själv liksom och inte vill släppa in mig, här är ett område som jag vill komma in och visa. Att jag har någonting mycket bättre, någonting mycket större, någonting mycket mera fantastiskt. Kan du släppa in mig? Och jag tänkte på vad det står i första Korinthierbrevet 10 och vers 23. Att allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ni vet hur vi som kristna ibland kan ha de här ändlösa diskussionerna om vad som är rätt och fel. Kan en kristen vara på den och den platsen? Kan en kristen göra sig eller så eller inte? Men här har vi svaret. Det står okej. Vi kan göra många olika saker. Men är det bra? Är det rätt? Är det uppbyggligt? Förhärligade Gud? Det är den frågan vi ska ha. Eller ställa oss rättare sagt. Och jag tänkte på det här om dagen. Det finns så många olika saker där ute som lockar till sig oss. Vår uppmärksamhet, vår tid, vår energi. Och de behöver inte alltid ens vara dåliga på ett visst sätt. Alltså, vi talar ur ett moraliskt perspektiv. Men jag tänkte just på det här liksom att till exempel Facebook. Det är någonting som jag inte håller på med. Och delvis så har det att göra med att det finns liksom, jag har inget tålamod med det. Liksom. Jag är inte så oteknisk som många tror och jag är inte så oteknisk som jag själv tror, men jag har inget tålamod. Liksom, är det så att det inte, då åker datorn genom fönstret. Så det är mycket grejer som jag liksom inte gör av den anledningen. Men Facebook liksom, det är någonting som egentligen passar mig. Därför att jag gillar att ha ett sådär lagom avstånd. När kulturellt avstånd liksom. Väldigt nordiskt liksom. liksom. Också engelskt vet jag, men många. Och i alla fall, så Facebook skulle ju passa mig väldigt bra då egentligen. Därför att då har man ju avstånd sådär liksom. Inte i supervärlden. Men jag har inte, men sen hör jag också liksom hur människor sitter i timmar och dagar och skriver sina grejer och avslöjar sina liv och folk talar illa om varandra och man väntar nästan bara på att kunna vakna på morgonen för att läsa de senaste nyheterna, vad som händer bland kompisarna och det ena med det andra. Och så tänkte jag bara så här, helt plötsligt, heligande, säger till mig. Vad skönt att jag inte måste vara på Facebook. Jag har friheten att inte vara det. Jag har också friheten kanske att vara det. Och jag tror också att många använder Facebook på ett sådant sätt att det förhärligar Gud. Därför att Gud gör ju någonting i mitt liv. Och om jag delar det med andra människor, det är underbart. Så för mig så är tekniken neutral. Och jag kan fylla den här funktionen med någonting väldigt bra och positivt. Jag har ännu inte gjort det. Jag kanske kommer att göra det, jag vet inte. Men då slog det mig. Jag låg där liksom bara med min lilla bibel och jag tänkte, jag behöver ju inte veta vad 300-400 personer runt om i världen gör, alla mina vänner. Jag behöver inte veta det. Jag säger inte nu att vi inte ska vara ansvariga inför varandra och be om förbön när vi går igenom svårigheter och så vidare. Ha kontakt, absolut. Har man det så är det okej. Men jag tänker bara på att vad skönt att vi har den friheten att jag inte måste vara på Facebook. Jag måste inte spela dåliga dataspel. Jag måste inte se en massa skräp på TV. Jag måste inte lyssna på en massa destruktiv musik. Jag har friheten att inte göra det. Kan vi se det från det hållet, det praktiska helgelsen, istället för att diskutera, är det okej med just den här låten? Vad tror du Jesus säger om den här låten? Nej, den är lite för rockig, det går inte. Den är nog okej liksom. Försöka, nej men vad skönt, jag har friheten att inte lyssna på en viss typ av musik som är destruktiv, texten eller musiken eller vad det kan. Och jag tycker det är underbart. Därför att om jag har den friheten och jag söker de saker som är där ovan i Kolosserbrevet 3, 1 och 2, vad är det som händer? Jo, mitt hjärta renas. Jag umgås med honom. Jag lär känna honom på ett sätt som jag inte tidigare lärde känna. Och jag har den friheten. Och där börjar jag förstå hans plan. Och det är den jag vill förstå för mitt liv. Och se hans trofasthet i den. Men så tänkte jag också på hur viktigt det är, förutom att ha det här rena hjärtat, att ha ett öppet sinne. Att ha ett öppet sinne. Och jag tänkte på och faktiskt vad pastor Chabba pratade om här i, jag tror det var i, ja, när han var här för ett par veckor sedan. Och då pratade han om hur Lydia, den här kvinnan som fanns i Makedonien, hon var, eller bodde i en stad som hette Filippi. Och i den här staden så fanns den här kvinnan. Och hon var en väldigt duktig hantverkare. Hon var också en person som fruktade Gud. Hon var en affärskvinna. Förmodligen hade hon en ganska bra ett ganska bra liv. Alltså han föreslog att hon var övre medelklass. Och det är mycket möjligt, för hon hade tydligen ett stort hem där de kristna kunde mötas och så vidare när kyrkan startades. Men det står att Gud öppnade hennes sinne och öppnade hennes hjärta så att hon tog emot det som apostlarna sa. Men i själva verket så hade hon redan ett öppet sinne. Det är klart att Gud måste öppna för oss alla på det sättet. Men hon var redan öppensinnad. Hon trodde att den guden som Israel tillbar, det var Bibelns gud, det var den rätta guden, det var den guden som hade frälsningsbudskapet. Det trodde hon verkligen. Så därför så var hon öppen för det, och hon bad och hon gjorde det bästa av det hon kunde. Och en dag så stod Paulus och visste inte riktigt var han skulle ta vägen i Guds plan. Men så står det att en Gud uppenbarade för honom. En man stod och sa: kom över till Makedonien och hjälp oss här. Och han lydde Gud och han åkte över till Makedonien. Och han kom till Filippi och han gick till en plats där han visste att det fanns vissa människor som bad. Ber gör gudssökande människor. Så Lydia var en gudssökande människa. Hon hade lärt sig lite om Israels Gud. Hon tillbad honom så gott hon kunde, baserat på den begränsade kunskap som fanns i hennes hjärta. Men nu kom Paulus till henne med en fullare kunskap. Och vad hände då? Jo, hon är öppen för det här. Och nu menar jag inte att vi ska vara naiva och liksom köpa allting som kommer vår väg. Självklart inte. Vi ska vara urskiljande. Vi ska vara kritiska i rätt bemärkelse. Men att pröva allting som kommer vår väg. Och be Gud att vi ska ha den här urskiljningen. Men samtidigt så vittnade Guds ande till henne. Att de här personerna, Paulus och de här männen som var med honom, de hade det rätta budskapet. Och hon öppnade sitt hjärta. Hon hade ett öppet sinne. Och jag tänkte på det, denna dag när hon träffade dem på det här bönestället, dit hon kanske hade gått under många, många år. Och hon hade ett rent hjärta i bemärkelsen att hon hade sökt Gud så gott hon kunde. Men nu var hon på en plats där i hennes öppna sinne så tog hon emot det som Gud hade för henne. Och jag tyckte det var helt fantastiskt att se hur hon började att tjäna Gud. Och i ett enda litet ögonblick så förändrades hennes liv. Och ja, så är det också för oss. Vi kanske går i våra rutiner. Vi kanske gör vissa saker på det här sättet. Och vi tycker liksom att var finns Gud i mitt liv? Det är bara rutiner, dagliga sådana. Och det är ganska tråkigt, det är ganska jobbigt. Liksom, vad har Gud tänkt för mig? Sen en dag, helt plötsligt. Därför att jag har renat mitt hjärta. Jag har satt mina tankar på det som är ovan. Jag har använt min kristna frihet till att välja gott och positivt i mitt liv. Så att de här negativa, destruktiva påverkan inte är så stor i mitt liv. Och därför så har jag också ett öppet sinne. Och nu sände Gud några människor in i hennes liv. Och allting förändrades på grund av detta. Och jag tänker på hur människor talar om sig själva som att de är öppensinnade. Ja, jag har ju ett väldigt öppet sinne liksom så här. Jag är öppen för det mesta. Men jag har märkt att de som säger det, de är ofta öppna för allting annat än Gud. Allting annat än Bibeln. Allt annat än en kristna tro. Ja, öppensinne. Men om jag är sant öppensinnig. Eller sinnigad. Öppensinnad blir det nog. Öppensinnad. Vad gör jag då? Jo, jag är öppen för just Gud. och hans ledning och hans plan och det han har för mig. Och det andra är jag inte så intresserad av egentligen. Och det tredje och sista här, det är att förutom ett rent hjärta och ett öppet sinne, så behöver jag en överlåten vilja. Överlåten vilja. I Lukas 14 och vers 33 så står det att ingen kan vara min lärjunge om man inte avstår från allt. Det är ganska radikalt att avstå från allt. Det här är jättelätt. Det här är alla vi som har en tendens, alla vi, som har en tendens att bli lagiska, älskar den här versen. Avstå från allt och sen börja slå oss själva och liksom genast gå in i det här asketiska, avstå från allt, bli eländiga människor. Men det är inte det han talar om, utan det är just det här friheten att välja någonting annat. Jag behöver inte gå i den här världens gyttjepöl. Jag behöver inte smutsa ner mig med allt som den här världen erbjuder mig. Jag har friheten att välja det som är gott och rätt och uppbyggligt och positivt och andligt och som har med Gud att göra. Jag har den möjligheten. Och det är det som jag gör. Det är det jag vill ha i mitt liv. Och jag säger Gud, du har en vilja. Jag har en vilja. Förra gången talade vi om boxningsmatchen mellan Gud och mig. Liksom. Hur vi försöker att vinna den. Vilket är absolut omöjligt uppenbarligen. Men när jag förstår att hans vilja är så mycket bättre än min. Han vet allt. Om mitt liv. Om mina svagheter. Om mina problem. Om mina besvikelser. Om precis allting. Allt vet han. Och vad gör han? Jo, han säger, jag har en vilja. Om du överlåter din vilja så att den får bli min vilja. Ja, då har jag någonting fantastiskt att erbjuda dig. I 5 Mosebok, vers 30 och verserna 15-20, så står det att jag tar himmel och jord till vittne. Välj idag livet så att du må leva. Han talar till Israel som är på väg in i löfteslandet. Och han säger, jag har satt de här sakerna framför er. Ni kan välja. Gott och ont, rätt och fel, ljus och mörker, positivt, negativt, allting. Ni har möjligheten att göra det. Men ni måste leva i konsekvenserna av era beslut. Om ni väljer att följa era egna mänskliga, kötsliga, begränsade beslut, ja, då kanske ni får leva i de konsekvenserna. Men om ni väljer min plan, om ni väljer det jag har för er, då kommer ni också att skörda välsignelse. Och det är inte det nu att vi inte kan välja fel ibland, det gör vi hela tiden. Men vad gör Gud? Han förlåter oss, han återupprättar oss, han ger oss en ny möjlighet. Hans nåd är ny, eller förlåt, hans barmhärtighet är ny varje morgon, skriver David. Och vi vet vilka misstag David gjorde i sitt liv, men han sa, barmhärtigheten är ny varje dag. Han visste att det fanns konsekvenser i hans liv på grund av vad han hade gjort. Och han faktiskt levde med dem hela sitt liv. Men han fick nåd och barmhärtighet för dem. Och det är fantastiskt. Och Gud vill uppenbara sin vilja i våra liv. Hans kallelse på oss följs alltid av ett löfte. Hans löften är alltid ja och amen i honom. Och jag tänkte på bara en vers som sammanfattar mycket av det som vi har talat om idag. 1 Thessalonikerbrevet 5 och vers 24. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Wow! Så han som har kallat oss är trofast. Vad mer behöver vi höra? om vi gensvarar till hans kallelse, så kommer han garanterat att göra det som behövs. Vad är Guds uppgift? Att uppenbara hans vilja. Vad är vår uppgift? Att vara tillgänglig. Och när vi planterar ett frö, jag är ingen trädgårdsmästare direkt, men jag vet tillräckligt mycket som att man sätter ett frö, man trycker ner det i jorden, sen vattnar man lite på det, ger det lite näring, sätter det så att det får lite solljus eller vad det nu är, beroende på vilken typ av planta det är. Och sen helt plötsligt så börjar det växa. Men jag behöver inte sitta och glo på det hela natten liksom, och se att nu börjar det växa. Jag kan lika väl gå och sova. Och sova lugnt och skönt. Det kommer att växa. Om fröet placeras på en sådan plats, i en sådan miljö, att allt som det behöver blir tillfört, då kommer det att växa. Och det är samma sak för oss, att om vi försätter oss i en miljö där vi får de här förutsättningarna, en lokal församling, undervisning och så vidare, ja, då behöver jag inte liksom nu ska jag växa liksom, jag behöver inte vara medveten om det, jag växer därför att jag har försett min själ med det som behövs. Och i Osvårdsboken 3 verserna 5 och 6 så står det att förtrösta på Herren, förlita dig inte på ditt eget förstånd. Vi förtröstar på honom. Han är en god Gud. Vi hörde igår om olika argument för Guds existens. Och många av de här argumenten talar bara om egentligen att det måste finnas en Gud. Men det säger inte nödvändigtvis någonting om hur den här guden är. Men då finns det ett argument, nämligen uppståndelsen. Uppståndelsen är så väl dokumenterad att ingenting annat egentligen har en sån historisk förankring som Jesu uppståndelse. Och det betyder i sig att Jesus uppstod från de döda är inget bevis i sig på att Gud finns. Men det finns andra bevis för att Gud finns. Men när vi ser att uppståndelsen är verklig, då förstår vi också att det här miraklet som skedde i Jesu liv, att någon kom tillbaka från de döda som aldrig har hänt tidigare, det betyder att den guden som Jesus förkunnade, som Jesus undervisade om, det är också den sanna guden. Och det tycker jag är så fantastiskt att tänka på, att det är inte bara en stor mäktig gud som har skapat universum och sett till så att det har blivit till, utan det är en personlig älskande gud som har en fantastisk plan. Den planen inkluderar att sända sin egen son in i den här världen, att dö för våra synder och att frälsa alla de som tror. Men långt mycket mera än så, sedan vilja ha gemenskap med oss människor också. Och det är någonting stort, det är någonting fantastiskt. Så vad har Gud tänkt för mitt liv? Jag kan inte svara för er, men jag vet att Gud har så mycket mer, det inkluderar också mig, än vad vi kanske i dagsläget tror. Så mycket mer som han vill använda oss till. Och vi måste ibland identifiera våra tvivel. Vad är det vi tvivlar på? Det kan vara det akademiska. Du säger, ja, jag går till bibelskola, men jag kanske inte riktigt klarar det akademiskt. Jag kanske inte, det kan vara, men Gud kan göra det. Gud kan hjälpa oss på det området. Det kan vara det ekonomiska kanske. Gud säger, jag vill att du går in i någon tjänst, men hur ska jag försörja mig? Och självklart är vi praktiska i allt det vi gör, men samtidigt säger Gud, jag har lovat att förse med det som jag behöver. Eller det kan vara någonting praktiskt. Det går inte, jag kan inte göra det här, för jag har ju familjen, jag har ju alla de här grejerna. Jag måste vara en Marta. Jag måste liksom, Marta var den här kvinnan som hela tiden fixade med grejer. Och det är jättebra, men samtidigt finns det en tid att också vara Maria. Att sitta, just det. Vår Maria är så underbar, för hon är både Maria och Marta. Hon sitter vid Jesu fötter och hon tjänar Gud praktiskt. Men jag tänkte just på bara hur fantastiskt det är att tro att Gud kan förse oss med allt det vi behöver. Och i Filipperbrevet 4:13 står det att vi kan göra allt genom honom. Det betyder inte, som en del tror, att vi kan göra allt köttsligt som vi önskar göra i den här världen och Gud välsignar det. Nej, vi kan göra allt det som han har kallat oss till. Allt det som är i enlighet med hans vilja och som han har sagt att han vill att vi ska göra, det kan vi göra genom hans kraft. Och Satan kommer att attackera oss givetvis. Han kommer att säga att vi är inte värdiga. Han kommer att säga att vi är inte färdiga. Så att säga. Men jag vill avsluta med en vers i Johannes 14. Johannes 14 och vers 27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Så världen kan erbjuda oss en frid. Men den är temporär. Den är falsk. Men han säger, jag har en frid. Och det här ordet för frid är ett fantastiskt ord i grekiska, därför att det är Irene. Det är där vi får flicknamnet eller kvinnonamnet Irene. Och det betyder egentligen att ansluta sig till. Eller att göra hel. Så att när vi ansluter oss till Guds plan, som han har för oss före tidens begynnelse, då får vi frid. Och han gör oss hela. Det här oron och det här liksom, det är någonting i mitt liv här, jag är inte tillfredsställd och allt vad det kan vara. Alla de här sakerna, jag säger det kan bero på väldigt många olika saker. Så det är inte nu det att om jag känner så, det gör jag själv många gånger också. Men jag säger bara att det finns en frid som Gud erbjuder. Och han säger att när du ansluter dig till min plan. För det är i min plan som du kommer att upptäcka mig, upptäcka min trofasthet, upptäcka min kärlek, upptäcka vem jag är. Och jag inbjuder dig att vara en del av den planen. Och i första Johannes 5, verserna 14 och 15, så står det att detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Vilket löfte! Att om vi lär känna Gud på ett sådant sätt och hans plan, att vi förstår vad han vill med våra liv, ja, då kan vi be om vad vi vill. Och vi behöver inte be i tvivel, för vi vet att han har hört oss. Och har han hört oss, då vet vi också att vi har det. Därför han är inte glömsk. Han är den allvetande guden. Och han finner behag i att svara på våra böner. Så tänk på det, hur Gud har en fantastisk, underbar plan för oss alla. Och han vill att vi får bli en del av den planen. Han önskar ingenting hellre. Och han säger, för att upptäcka den så behöver vi ett rent hjärta. Vi behöver välja det som han sätter framför oss, som är uppbyggligt i vår tro eller för vår tro. Vi behöver ha ett öppet sinne, precis som Lydia har. Vi tjänar Gud med det vi har och gör det bästa. Men en dag i Guds trofasthet så sände han Paulus in i hennes liv och allting förändrades. Det är samma sak med oss. Han sänder någon eller något in i vårt liv där vi får en större, fullare uppenbarelse om vem han är och vad hans plan har i beredskap för oss. Men jag behöver också en överlåten vilja. Jag behöver en överlåten vilja. Och be Gud att han får välja åt oss. Att vi inser och erkänner att det han har för oss är så mycket bättre än någonting som vi någonsin kan tänka ut eller fantisera om. liksom i våra egna små tankar, liksom tänk liksom det här idealiska utopiska livet här borta, liksom dagdrömmarna. Liksom jag skulle vara det här och det här. Och sen snäpp så är man tillbaks i vardagen och jag blir deprimerad liksom. Jag måste tillbaks in i drömvärlden. Men han säger, jag har en fantastisk värld som vida överträffar din fantasi och det du drömmer om i det naturliga. Därför att jag har en fantastisk plan och den planen är förankrad i Guds egen karaktär och natur. Universums skapare, den oorsakade orsaken till allting. Där finns han. Vem är han? Ja, vi kan inte beskriva honom. Inte ens William Lane Craig kunde beskriva Gud med mänskliga ord. Även då han anses vara en av världens mest prominenta hjärnor i dagsläget. Men han gjorde ett fantastiskt jobb att beskriva honom ändå. Men han sa, det största är att vi kan ha gemenskap med denna fantastiska Gud. Och det är underbart. Så, Herre, vi ber just nu att du välsignar de här tankarna för våra hjärtan. Om din fantastiska plan, men också om din trofasthet. Att leda oss i den här planen. Att upplysa oss i den här planen. Att lyfta upp oss i den planen när vi faller. För vi kommer att göra det ibland. Tack Jesus för din plan. Tack ännu mera för dig själv, vem du är. Din karaktär och natur. Och gett oss allt. Herre, vi ber att du betjänar våra hjärtan med fortsatta tankar runt de här skriftställena, runt de här sakerna vi har sagt den här morgonen. Så att vi mer och mer lär känna dig och förstår vem du är och vad du har planerat för oss, Jesus. Och vi ber att vi skulle ha rena hjärtan, öppna sinnen och överlåta vilja vad det gäller din plan. I ditt namn vi ber, Herre. Amen.